har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet Sommar. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Åsa Secker.
Jag heter Jakob Börsjön.
Det finns något känt citat av Gabriel Wikström som, han var sjukvårdsminister tror jag, kanske är det fortfarande.
Han blev utbränd.
Just det. Men då fick han frågan om Sverige kunde lära sig någonting av Portugals narkotikapolitik. Och då svarade han, jag tror alltid att man kan lära sig något, men det är ingenting som påverkar vår politik.
Det här är min känsla, att cannabis är den så här oviktigaste frågan i Sverige som flest människor tycker är den viktigaste frågan i Sverige.
Garanterat.
Ja. Vad blir det? Det blir ett vändiagram som aldrig möts.
Ja, verkligen. Liksom. Alltså, ja. Det är så sjukt många gånger man har stått på någon så här trött efterfest och så har man hamnat med någon kille, eller tjej, kille, som pratat om hur sjukt det är att cannabis liksom inte är lagligt och bara så här haft, liksom, du vet, i en vandrande så här flashback-lexikon eller någonting.
Jag känner ingenting för den här frågan, kan jag säga. Hamnar jag i en sån diskussion på en efterfest, vilket jag aldrig gör, för jag går inte på efterfester för jag somnar. Så backar jag långsamt bakåt och byter konversationspartner.
Ja, det är för att du har hamnat med fel sån person som pratar om cannabis-kille. Det finns en annan typ av kille, eller åtminstone en annan kille, och det är Johan Anderberg. Han är kulturjournalist och ekonomijournalist, skulle jag säga också. Skrivit för Fokus massa år, Affärsvärlden, Expressen, Sydsvenskan. Han har skrivit olika tidningar, kan vi. Och han har också skrivit en bok som heter Cannabusiness, som är liksom, han bestämde sig för att ta ett riktigt grepp på den här frågan. Att liksom röra sig bortom flashback, lexikon, efterfest, tugg, liksom trötthetsköret. Utan så här, vad är det som gäller här egentligen? Vilka krafter är det som försöker få cannabis legaliserat? Vilka krafter är det som verkligen inte vill ha det legaliserat? Vad finns det för ekonomiska incitament? Vad finns det för medicinska grunder för den här frågan? Allt finns i den här boken. För Johan Anderberg så började den här historien 2011 i Kalifornien i vad man då trodde var liksom ödesvalens ödesval. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt. Kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på, för liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. Mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Alltså det började när jag var i USA och jobbade som springer för Sydsvenskan bland annat och någon norsk ekonomitidning. Mm. Och då skrev jag ganska mycket om den här gryende cannabisindustrin och vad som hände. Och just då så var det ju väldigt annorlunda hur man snackade om cannabis i Sverige och i USA. Mm. Och jag kände på något sätt att det här höll på att ändras. Så det var kul att följa det.
Vad var det du såg i USA som du liksom inte hade sett i Sverige?
Ja, men dels hur mycket mer accepterat det var. Det har det ju förmodligen varit sen liksom 100 år tillbaka. Men det som var intressant var att det var en massa tänkare och ekonomer och sådär som började ifrågasätta det här kriget mot narkotikan på ett helt nytt sätt. Och att det kändes som att de hade rätt mycket medvind och att det såg ut som att vissa droger och framförallt då cannabis höll på att legaliseras i USA. Och sen blev det ju så också, men det tog kanske lite längre tid än jag trodde det skulle göra.
Mm. Vad liksom, tänkte du att så här, den här boken ska komma och sen om 2 år så kommer det vara legaliserat och då kommer den här boken vara liksom en ögonblickstriumf?
Ja, men kanske lite. Det var ju en väldigt uppmärksammad folkomröstning i Kalifornien som jag följde ganska detaljerat. Och då trodde jag kanske att de skulle vinna. Mm. Men så förlorade legaliseringssidan väldigt knappt. Och sen dröjde det väl, det var väl 5-6 år innan Colorado var först och Washington.
Det finns ett citat från den valkampanjen som är i boken som är liksom att USA följer Kalifornien och resten av världen följer USA.
Ja.
Det är en intressant grej där, för att de... På många sätt så är ju liksom cannabis-storyn är ju också en story om USA liksom, så himla mycket, och hela war on drugs-grejen. Hur kunde liksom USAs drogpolitik bli så himla liksom världsherraväldesättande?
Alltså det var ju väldigt mycket slump. Alltså om vi håller oss till cannabis så var det väldigt mycket slump att cannabis blev olagligt i USA. Och det hade egentligen att göra med att man blev orolig för mexikansk invandring och att man såg cannabis som väldigt knuten till den här folkgruppen som man var lite orolig för skulle ta vissa amerikaners jobb. Och när man tittar tillbaka på hur det har snackats om cannabis så var det liksom inte så himla, det uppfattades inte som så farligt så länge. Det var ju framförallt alkohol på den här tiden, 1920-talet, som det var mycket snack om. Men sen så levde den här förbudstanken kvar just med narkotikan. Och sen har den spridit sig över världen. Men paradoxalt nog så har USA haft mer inflytande över andra länders narkotikapolitik än sin egen. För i den amerikanska konstitutionen finns det ju en maktdelning mellan staterna och den federala staten. Så vad som har hänt nu är att delstaterna själva har börjat luckra upp narkotikaförbudet.
Men det finns på den federal nivå så finns det ju ingen sån tanke precis. Egentligen.
Det finns ju väldigt hårda narkotikalagar fortfarande inom den federala staten. Över hälften av de som sitter i fängelse, i federala fängelser, är ju där för narkotikabrott.
Mm. Den här liksom delstatsuppluckringen börjar väl ändå någonstans på federal nivå med Obama, är du inne på i boken?
Ja, ja precis. För han gav ju... Nu var det så länge sedan, så jag kommer inte ihåg vad justitieministern hette då. Men han gav ju honom liksom direktiv om att om delstater skulle ta de här stegen så skulle han inte göra någonting åt det. Mm. Så det var väl lite något slags passivt godkännande han gav till, framförallt då Kalifornien.
Mm. Inget som slår en när man läser din bok är hur otroligt viktig den här frågan är för så många olika människor och olika intressegrupper. Mm. Och så här. Och vad är det som gör att den här frågan väcker så otroligt starka känslor?
Man kanske måste sätta sig in i hur det är att ändå ha hittat någonting som får en att ändra uppfattningen om sak. Och det har varit väldigt mycket snack om psykedeliska droger på sistone i Sverige och utomlands. Så jag tror på något sätt om man har varit med om den upplevelsen någon gång så är det lite konstigt att staten ska förvägra en den upplevelsen.
Mm. Av cannabisförespråkare så verkar det finnas två väldigt hårdragna typer. Mm. Dels, jag tror att Kajsa Ekis Ekman i sin recension av din bok beskrev det som dels välkammade liberaler och dels typ övervintrade hippies.
Ja.
Och det är inte för de välkammade liberalerna kom in i matchen som det liksom, som legaliseringen ens kan börja bli aktuell. Är det liksom en korrekt analys?
Ja, precis. För det man, om man då ikläder sig den välkammade liberalens frisyr. Mm. Då är det ju vansinne att förbjuda droger egentligen. För det tar ju väldigt mycket polisresurser i anspråk. Väldigt mycket av rättssystemets resurser i anspråk. Och det är väldigt oklart vilken nytta.
Mm.
Och även om man har som mål att folk inte ska ta droger, då verkar det inte heller vara så att ett totalförbud leder till det. Och nu har det hänt rätt mycket också på lite mer nördig policynivå, till exempel i Portugal, där man har egentligen bara genomfört alla de åtgärder som narkotikaforskare har efterlyst väldigt länge. Och där har man, jag skulle nu ändå beskriva det som en väldigt stor framgång, vad man har gjort där.
Vad är det man har gjort? Vad är de här policyförslagen?
Alltså till exempel, den största skillnaden är, om du har liksom heroin i fickan, det är ganska allvarligt i Sverige, eller hur?
Visst.
Men när jag var där och gjorde ett reportage för länge sedan, då var vi på en så kallad rättegång med en kille som hade ertappats med just heroin i fickan. Och det enda han fick göra var att träffa tre psykologer och liksom någon slags socialjoursdomstol. Liksom, där han bara liksom fick höra lite hur dumt det var att ta heroin. Att han liksom inte skulle försöka sälja det här. Och så... fick han liksom 3 timmar samhällstjänst och sen var det över.
Mm.
Det är ju en rätt stor skillnad i hur mycket den processen kostar jämfört med vad motsvarande process hade kostat i Sverige. Men till exempel alla de här sprutbytesgrejerna så där, som liksom nu börjar komma i Sverige väldigt tidigt.
Ja, fattar. Okej, men och varför vill man förbjuda det då? De som vill förbjuda det, varför är det så sjukt viktigt för dem att förbjuda det?
Ja, men jag upplever det inte som att det är jätteviktigt för särskilt många att förbjuda det längre. Jag tror att det är väldigt mycket en kvarleva från en svunnen tid.
Mm.
Som delvis kommer från någon form av folkhälsoperspektiv. Men också om en övertro på vad staten kan designa fram för slags beteende.
Hur då menar du?
Nej, men om man ser på vissa andra frågor, till exempel abortfrågan eller sexualupplysning eller vad som helst, så fanns det ju ändå länge en idé om att man kunde säga till folk att ja, men ni ska inte ha sex för äktenskapet. Och så gjorde folk det i alla fall.
Mm.
Och om man förbjuder aborter så spelar det inte så stor roll för liksom, om man förbjuder aborter så innebär det bara att folk skaffar, alltså sköter det på olaglig väg.
Precis.
Så att det handlar om, ska man anpassa systemet till hur människor faktiskt beter sig? Eller ska man försöka skapa liksom ett system som folk anpassar sig till?
Tror tror eller ej, det här är faktiskt en ekonomipodd.
Ja.
Det finns ju ganska stora liksom, ekonomiska incitament till att legalisera cannabisen. Mm. Hur har liksom lobbyverksamheten sett ut från liksom... Finns det någon sån big cannabis liksom, motsvarande?
Nej, egentligen finns det inte det. De som har drivit legaliseringen, det är ju mest dels libertarianska organisationer som Cato Institute. Men också organisationer som har mer brukarnas perspektiv.
Mm.
Och sen finns det vissa polisorganisationer så här som tycker att det är meningslöst att deras tid läggs på de här botten.
Okej, så det har liksom inte kommit, det har inte varit att det funnits liksom affärsmän som har sett så, liksom möjligheter med en legalisering som har varit med och drivit fram legaliseringen i USA, eller den delvis legaliseringen.
Nej, men jag har ett kapitel om det i den boken och jag kommer ändå fram till att det finns inga bevis på att det finns en sån stor knarklobby.
Nej.
Som väldigt många svenska politiker hävdade vid den tiden.
Mm.
Men däremot finns det ju folk som vill tjäna pengar på den nu.
Mm. Hur ser de intressen ut? Vad är det för liksom... Hur har liksom bolagiseringen av cannabis sett ut?
Ja, men den har skett väldigt mycket i Kanada framförallt.
Ja.
Och där finns ju ett antal börsnoterade företag som var väldigt hypade för något år sedan.
Mm.
Och som har lite tappat sin glans. Men som verkar rätt duktiga på att odla där. Och som lite oklart hur den här coronakrisen kommer att drabba dem. Men det verkar ändå som att de har fått ett ganska stort försprång gentemot resten av världen. Samtidigt är det en ganska lätt grej att göra, att odla cannabis. Så det är inte omöjligt att Monsanto sätter igång om det blir tillräckligt okej.
Okay. Inträdeströsklarna är ju väldigt låga på den här marknaden.
Alltså, ja, verkligen.
Hur kan man bygga ett börsnoterat bolag av någonting som är så pass lätt att göra som att odla cannabis då?
Ja, men jag skrev lite grejer för Affärsvärlden för något år sedan om just att det var väldigt underligt att de värderade så högt de här företagen eftersom det var så lätt att komma in här. Och det verkade inte heller som att de hade byggt några varumärken. För jag tänker liksom Coca-Cola har ju en ganska lätt produkt att kopiera, men de har ändå lyckats bygga ett varumärke får man ändå säga.
Mm-hmm.
Men det finns ju inga sådana motsvarigheter riktigt inom cannabisvärlden. Möjligtvis de medicinska produkterna då. Men de är ju betydligt mindre i omfattning.
Tänker du att det kommer ske någon form av liksom, något stort övertagande där liksom, något bolag liksom, lyckas sätta det till slut? Att det finns någon som lyckas sätta ett varumärke eller sätta en ny metod eller någonting? Eller kommer det liksom fortsätta vara... Kommer det konsolideras helt enkelt?
Alltså jag vet inte riktigt. Det kanske är så att den här företeelsen att konsumera cannabis ändå är så pass liten. Man brukar väl säga att det är typ 2% eller alltså någonting sånt. Det finns jättemycket. Men vi säger att det är typ en hundradel av världens befolkning. Mm. Det är ändå väldigt mycket fler som dricker Coca-Cola eller dricker läsk. Men det som jag uppfattar att de här stora bryggerikoncernerna har gjort, det är ju snarare att ha någon form av flask- och petflask logistik system.
Mm-hmm.
Att det är snarare det de är bra på och marknadsföring,
ja,
än att göra läsk.
Okej, visst. Jag säger att det är 1% eller 2%. Man kan tycka att det låter lite. Det är ju ändå en sjukt stor marknad i så fall. Ju.
Ja.
Alltså, finns det några siffror på vad liksom den legala cannabismarknaden skulle kunna omsätta eller omsätter?
Ja, men det görs några sådana undersökningar. Jag har inte riktigt det i huvudet, om jag ska vara ärlig.
Nej, men det är ändå liksom, det är inte skräpsummor.
Nej.
Så det borde ju finnas potential för typ Monsanto att komma in och ta över en sån här variant ju.
Ja, jo, men... Men då får man ju se det som en lågmarginal business. Alltså typ som att sälja sojabönor eller någonting sånt. Och inte någonting som ska värderas till liksom tech-multiplar som det har varit på, eller som det var fram tills för något år sedan.
Ja, för vad hände för något år sedan då?
Det var lite olika saker som hände. För det är ett av företagen som heter CanTrust.
Mm.
De ertappades med att ha odlat cannabis i icke godkända anläggningar till exempel.
Mm-hmm.
Och så var det lite finansieringsgrejer lite här och där, men överlag så kändes det lite som att att folk började fatta att det inte skulle vara någonting. Det som jag har hört i efterhand var ju också att det var ju en viss typ av människor som la sina pengar på de här bolagen.
Mm.
Alltså, och att det var väldigt mycket gamla bitcoin dudes som kom till de här investeringarna.
Okej.
Okay. Sen vet jag inte riktigt vad de tog vägen sen. Men det var ju väldigt mycket en klassisk bubbla, skulle jag säga.
Mm. Men är inte den typen av klassiska bubblor att räkna med lite grann när en, när liksom en, ett helt nytt marknadssegment är i sin barndom väldigt mycket. Och så,
ja, fast ändå inte riktigt. För om man jämför med till exempel bubblor kring liksom järnvägsaktier och allt möjligt då, och IT-bubblan, då fanns det ändå en underliggande teknologi som sen kommer att förändra världen.
Mm.
Inte riktigt att industriell produktion av cannabis har den potentialen att liksom förändra hur ekonomin fungerar.
Alltså, när du ser, kollar i, liksom, i spåkulan, tänker du att den här marknaden kommer att den legala marknaden, kommer den växa, tänker du?
Ja, men det tror jag nog. Och kanske framförallt om man lyckas skapa medicinska produkter som går att skriva ut för vissa typer av, till exempel smärtlindring, som det ändå verkar ha viss effekt på.
Mm.
Det tror jag absolut. Och då finns det till exempel det här företaget Stenocare i Danmark som är noterat i Sverige, som verkar ändå ha kommit en bit på vägen. De bakade också ihop lite, för de hade ett avtal med de här Cantrust.
Mm.
Så de fick liksom inga råvaror.
Ah.
Men så det är, ja, men uppenbarligen är ju branschen i sin linda när sådana grejer händer.
Mm. Alltså läkemedelsspåret är ju ett annat spår du har i din bok, kan man säga. Alltså, för de här sakerna går ju såklart hand i hand. Alltså det finns väl rekreationell konsumtion, ja, och medicinsk konsumtion, eller de två stora potentiella marknaderna här.
Ja.
Hur har liksom kampen om att få cannabis att bli medicinskt klassat, hur har den sett ut?
Alltså först var det ju bara ett svepskäl för att kunna legalisera det. Alltså som det i Kalifornien så legaliserades ju cannabis för medicinskt bruk redan 96. Och det var ju lite det som ledde fram till det här allmänna accepterandet av cannabis. Så det var ju på något sätt en framkomlig väg. Och det kan man ju se paralleller till när alkohol var förbjudet. Då gick det ju att få medicinsk alkohol utskrivet i USA.
Mm.
Om man tillåter sig själv vara lite så här... både alkohol och cannabis har ju på något sätt ett terapeutiskt värde för många människor.
Mm.
Sen så är det ju inte så att läkare skriver ut, men om man ska vara ärlig så får ju alkohol väldigt många människor att ha ett bättre liv.
Du skriver i bok att, eller kanske ett citat som är att, att många säger liksom att cannabis är en drog som man försöker få medicinklassificerat, men att det är egentligen kanske är så att det är en medicin som man har fått drogklassificerad.
Ja, alltså det var bara ett citat. Jag vet inte riktigt om jag håller med. För jag tycker ordet medicin är lite mer specifikt. Att liksom det ska liksom rikta in sig på en viss åkomma.
Mm.
Alltså, det är lite som att skriva ut motion, som är lite trendigt nu bland läkare. Då gör ju läkaren någonting som man själv, alltså som samhället snarare kanske skulle uppmuntra folk till. Jag är med i en sån här bastuförening och så kom det in ett gäng psykologer där.
Mm.
Och så snackade de om hur gött det var att basta. Och så snackade de om den här sommarstugan och varit, hur gött det var att vara där.
Mm.
Och så var någonting annat de gillade. Så bara, liksom, så tänkte jag liksom allting de som fick dem att må bra, och så här bastu, sommarstugan och vet inte om de höll på att jaga och sånt. Ingenting av det finns i deras verktygslåda.
Nej.
För att få sina patienter att må bra.
Det är också bara den allmänna, låter det som, den allmänna kuren, var lite rik.
Ja. Ja, precis. Men det hjälper ju ett visst del. Men det är väldigt billigt att vara med den här bastun.
Om man tänker på liksom den andra biten, den liksom ekonomiska incitamentsbiten, finns det liksom någon liksom tillstymmelse till en sån liksom, kraft i Sverige?
Nej, men man vet aldrig om det skulle bli liksom en väldigt djup ekonomisk kris, så kanske, och till exempel om brottsligheten fortsätter att utvecklas i lite negativ riktning, då kanske man ändå är beredd att ompröva lite av det här. Alltså till exempel för friare polisresurser till andra viktigare brott, till exempel. Det skulle kunna vara en sån grej som... För liksom, det var rätt länge som vi hade en ekonomisk kris i Sverige, på allvar. Och då på 90-talet hände det ganska mycket grejer med Sverige. Att man liberaliserade väldigt många saker som kanske hade varit tabu tidigare. Mm. Så man vet ju aldrig hur dynamiken ser ut med sådana här frågor.
Din bok heter ju Cannabusiness.
Mm.
Är cannabis en business i någon slags liksom, betydande skala överhuvudtaget idag?
Ja, men det är det ju verkligen. på något sätt påminner det ju kanske om tomatbranschen. Att det finns några företag som gör jättemycket tomater i så här, tråkiga växthus.
Ja.
Och så finns det ju de här hobbyodlarna som gör det hemma.
Ja.
Och så finns det de här high-end liksom, tomat, alltså Pekkas ja. Och liksom Vikens naturodlingar. Och,
ja.
Och att det liksom finns en nisch för alla.
Det låter ju som en ganska välmående marknad i så fall. Tomatbranschen är ju aldrig någon som klagar på.
Ja, men jag tar, känner du många så här tomatmiljardärer?
Nej, men är det som, behöver det vara den liksom utmärkande egenskapen för en välmående marknad? Att ja, man ska kunna bli miljardär för
det? Jo, men det är sant. Alltså, jag kanske är lite för stöpt i det här. Liksom, att någonting måste vara så jävla stort för att det ska vara viktigt. Alltså, man har ju på något sätt bara läst böcker om Apple och Amazon och sådär.
Mm.
Och liksom, det är sant, det finns ju massor med företag som är viktiga ändå.
För jag tänker liksom om man alltså en historia över typ 1900-talet eller någonting och utdelande av tomater, det skulle vara en helt förröd, alltså det skulle inte vara sant då.
Nej, det är sant. Och det finns en bra parallell också i hur svenskar har börjat gilla tomater väldigt sent. Och det känner jag också lite att det har ju eskalerat ganska mycket i Sverige. Alltså svenskar börjar gilla cannabis mer och mer. En internationell trend helt enkelt som kommit till Sverige.
Det var Johan Anderberg, alltså hans bok heter Cannabusiness, om konsten att legalisera en drog. Om ni vill vara en, liksom en ny typ av cannabiskille på midsommarfesten.
Så, eller tjej. Så,
eller tjej, just det. Det har man faktiskt möjlighet att vara, att vara den enda tjejen någonsin som pratar om den
här frågan. Initiera en cannabisdiskussion.
Exakt. Så kan man köpa den som e-bok på olika ställen man kan köpa e-böcker. Han har också skrivit en ny bok som handlar om Sveriges coronastrategi. Den kommer någon gång i höst, vinter. Läs den när den kommer. Tills dess så fortsätter Kapitalet att klappa intervjuer under hela juni. Glad midsommar nu.
Glad midsommar alla lyssnare. Vi tycker om er.
Glad midsommar.